Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men så flyttar de med och bara, åh, vad skönt att få stort eget.
Ja, visst.
Eget rum liksom.
Så härligt vi har det här.
Jag fattade ju inte kopplingen till att det kanske är för att vi ska ligga kvar här.
Ja, visst.
God dagens kära lyssnare. Jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkomna ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på schemat. Och denna veckan ska vi verkligen snacka förlossningar. 4 stycken nämligen. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook, där vi är ett härligt gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt i livet. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små barn som vägrar äta, sova och bajsa eller vad som helst. Det är en supergrupp, så välkommen dit ska ni vara. Men nu över till veckans gäst, som är ingen mindre än influencern Emily Kind. Och Emily har med sitt Instagramkonto Livet enligt oss verkligen hjälpt till att sätta funkisfamiljen på den mediala kartan. För Emily har varit och är med om något så ovanligt som att få 2 barn som har fötts med Downs syndrom. Om den väldigt oväntade upptäckten, om helt olika graviditeter och livet som förälder till barn med särskilda behov. Det ska vi prata om nu. Så välkommen Emily Kind. Du Emily, hur såg du på liksom familjen och mammarollen och att bli förälder innan det liksom blev dags för dig att komma dit?
Ja, jag kom ju dit ganska plötsligt och lite oväntat egentligen. Blev gravid väldigt snabbt med min dåvarande sambo. Och lite förvånad kanske. Så där ingenting planerat var det inte från vår sida.
Mm. Hur länge hade ni träffats då?
Ja, inte mer än 3-4 månader. Något sånt.
Okay.
Så det var väldigt, det var väldigt nytt.
Ja,
det står så det. Det var väl lite chock nästan för oss båda. två år där. Men väldigt välkommet när vi hade fått smälta nyheten lite grann. Och jag var 28 då och hade väl börjat tänka lite i de banorna. Men ja, eftersom inte vårt förhållande var så, eller det var så nytt då, så att vi hade ju inte kommit så långt i liksom de tankegångarna, om man säger.
Men, nej, det är förståeligt.
Ja, men jag var ändå liksom, ja, kände direkt att det här vill jag. när det visade sig vara så då.
Och hur tänkte du att det skulle bli då? För jag tänker, där blir det ju också ett extra lager då, att liksom ett nytt förhållande och liksom, hur ska vi klara det här typ? Eller liksom sådär, hur såg du liksom familjebilden att det skulle bli liksom?
Nej, men jag tänkte väl att vi fick liksom växa ihop i det här nya och man läser mycket när man är första gångs förälder, man läser mycket och
gud ja.
Ja, och jämför och hur man vill att det ska bli. Hur man tänker att det ska bli och ja, man har ju en bild de här 9 månaderna lite grann av personen som ligger i magen också. Det är ju just redan det. En person under de där månaderna man går och tänker på livet som ska bli eller som ska vara verkligen. Efter. Så det är klart, man bygger upp förväntningar och ja, och så vidare.
Och hur mådde du då som gravid när du väl insåg att du var gravid?
Ja, jag mådde väldigt illa i början. Sådär. Okay. Alla saker, det var ju så nytt sådär, första gången. Man hade ju ingen koll alls. Man liksom, ska det vara så här? Varenda liten grej nästan. Men jag mådde ganska bra ändå. Liksom. Förutom illamåendet så var det, var det ändå en bra liksom, graviditet. Så den var ja, ganska liten mage och jag kunde fortsätta med mina dagliga rutiner, höll jag på att säga, utan att bli störd. Jag tänkte inte så mycket på det sättet, utan det var en väldigt smidig graviditet, måste jag säga.
Vad skönt. Ja. För nu har du har ju 4 barn, kan vi ju avslöja nu för de som inte redan vet det.
Ja, precis.
om du jämför de olika graviditeterna, har det varit stora skillnader mellan dem?
Ja, men det har det faktiskt varit. Ganska, varje graviditet har varit unik, precis som barnen som kom sen. Så jag har haft 2 ganska lätta och 2 lite tyngre, om man säger. Mina graviditeter har varit ganska överlag lätta, om man nu ska kalla det för lätta, men ja, inte så mycket komplikationer eller så, om man ska säga. Men mer än det här illamående och detta som de flesta har i början där.
Just det. Ja, men det är så spännande det där, tycker jag, att man liksom, att det kan vara ibland liksom totalt tvärt emot olika och ibland exakt likadant. Det är liksom, det är som ett lotteri på något vis.
Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen, man kan aldrig veta. Nej, men jag födde ju 2 lite större barn och 2 lite mindre, och det blev ju så att med de 2 mindre så kändes det lite enklare.
Lite lättare att bära liksom.
Ja, precis. Lite mindre kroppsvikt.
Just det.
I magen.
Och det låter ändå rimligt.
Ja, det gör.
Hur förberedde du dig på din första förlossning? Hur liksom, såg du fram emot den? Var peppad? Eller fanns
ja,
rädslor och så?
Det var blandat. Sådär. Det var lite skräckblandad förtjusning. I och med att man läste så mycket, eller jag läste så mycket första gången, och liksom bara sög åt mig all sådär information, för jag ville vara förberedd. Lite så här kontrollfreak. Ville liksom ha koll på allt så här, vad som skulle hända, hur det kunde, vilka förlopp den kunde ta, var beredd liksom på allting och så här. Så jag bara slukade all information så. Och var liksom, ja, men ändå så här förväntansfull, och ja, men det var liksom en spänning, men ändå lite rädsla. Man har hört det kan göra så ont, och var lite rädd för det här med smärtan och sådär. Så att, nej, men jag var väldigt förberedd. Väldigt påläst så var jag.
Redo för battle.
Ja, men ja, precis. Det var jag.
Men ska du ta med oss lite till när det hela drog igång? Hur började det?
Mm. Ja, men det gick, när det väl drog igång så gick det faktiskt ganska snabbt. För jag hade läst mycket om det här med andningstekniker och så. Mm. Ganska inne på det. Så jag var faktiskt hemma väldigt länge innan det liksom var dags att åka in. Så jag var ganska, jag var väldigt öppen. Ja, när jag kom in sen väl. Men det liksom, det drog igång, om man säger första så här. När jag kände att det var på gång, liksom, då var vi faktiskt och handlade på, ja, vi storhandlade eller någonting, tror jag.
Okej.
Och då kände jag liksom att de här förverkarna och det liksom tog en annan, fick en annan liksom, ja, vad ska man säga, det drog i liksom, tog i lite mer än vad de hade varit innan då.
Mm.
Så vi skyndade oss hem och så här, men då avtog det lite grann hemma, så vi satt på en film och tog det lugnt. Men så fortsatte det lite då efter ett tag, efter någon timme eller sådär. Så gick jag och skulle duscha och bara duscha varmt, för det hade jag hört att det är bra.
Just det.
Så det började jag göra, och helt plötsligt så hör min sambo att jag skriker inifrån duschen. Ja. Jag dör!
Oh,
då var det liksom, då hade jag ju börjat öppna mig ganska mycket. Jag hade inte så starka liksom verka på det sättet, utan som de första där, utan helt plötsligt så var jag liksom nästan helt öppen. Så det var en stark i den där duschen där. Det var liksom en stark verk som bara gjorde allting, hela jobbet bara, liksom.
Oh, wow.
Så kändes det. Ja, men men den smärtan tog ju över mig totalt. Det var liksom inte i denna värld. Och jag bara kände liksom, vi måste åka in nu. Så han körde ju som en galning. Och jag kunde ju inte sitta knappt. Det var liksom, jag bara vill inte föda i bilen min första gång.
Nej, precis. Helst inte.
Nej. Så det var liksom lite, det var väldigt snabbt liksom allting. Mm. Allting gick väldigt snabbt.
Jag förstår.
Och sen
det.
Inne där så, de förstod ju inte riktigt detta heller då när vi kom in. Utan de sa, vi ska sätta på dig den här CTG och kolla det, och vi ska undersöka lite och så. Ja. Tog de det liksom väldigt lugnt, och jag kände ju hela tiden att ni måste skynda er. Så här.
Exakt.
Men så gjorde hon ju, alltså undersökte hon, så då var jag ju jag tror jag var 8 centimeter eller något sånt. Öppen då. Så att, då gick det ju lite.
Du hade kommit
där.
In i tid i alla fall.
Hann in i alla fall.
Men hann du liksom komma i ordning någonting så här rent mentalt där inne innan det var liksom...
Men det var väl bara, det kändes bara som att det var på riktigt direkt liksom. Det kändes som att man bara fick ställa om ganska snabbt så.
Mm.
Det var det. Så det var lite, jag kände det att nu gör det här för ont, så nu vill jag ha något starkare. Då kände jag liksom, nu vill jag ha en starkare. De bara, ja men tyvärr, det är för sent för det. För nu kommer barnet.
Ja, oh, shit.
Ja. Så det var bara att acceptera det.
Ja, det är där liksom, vad ska man göra liksom? Men jag fattar att det, det kan kännas lite nedslående.
Ja, lite så kan man känna. Ja, här bestämmer jag ingenting. lite. Men bara hänga på.
Och hur gick det sen då när det verkligen var go time? Liksom? Gick det också fort eller hur?
Ja, men det gjorde det faktiskt. Mm. Det gick väldigt fort. För det var ju liksom bara så att jag bad om starkare saker. Och hon bara, nej, men det hinner vi inte. För nu kommer barnet. Och då var han nästan liksom på väg. Ja, så det var liksom... Ja, han... det var inte så mycket krystande eller så, om man säger, utan det var liksom bara, det var plopp.
Jaha.
Ja.
Det lät rätt bekvämt, skulle jag säga.
Ja, precis. Men sen var ju det jobbiga över, om man säger. Ja. Så att sen, det var faktiskt väldigt smidigt.
Ja. Men så hur ser du på det då? För ibland kan ju många som upplever att det har gått liksom lite för snabbt, kanske att man liksom inte hänger med.
Man hänger inte med mentalt.
Nej, precis. Hur upplevde du det?
Nej. Ja, men det var väl lite den känslan. Sen blev det lite dramatiskt för mig. Just när han kommit ut där så blev det lite dramatik, för att då, det var en liten bit av moderkakan som inte kom ut utan som satt kvar då. Så hon liksom bara tryckte på min mage, och då bara rann det så mycket blod.
Just det.
Så då tryckte de på knappen och bara, nu ska du opereras. Och jag bara, nej men det vill jag inte.
Nej,
det vill jag. Det går igen. Jag vill inte, du får inte söva mig. Jag vill träffa mitt barn liksom. Jag vill se.
Exakt.
Så att det var bara, de bara, nej men du måste opereras nu. Så att jag hade liksom ingen tid efteråt heller lite. Så det var lite, allting var väldigt snabbt.
Jag fattar.
Så.
Mm.
Så sen när jag vaknade där från operationen så var det liksom bara, hur mår mitt barn? Det var ju liksom bara första tanken.
Ja.
För att jag hade ju sett, jag såg ju en glimt av honom när de liksom höll upp honom. När jag ligger där så ser jag han bakifrån först då ju.
Okay. Mm.
Och så känner jag liksom att han, det såg inte ut som alls som jag hade tänkt att han skulle se ut. Eller den här bilden i mitt huvud.
Mm.
Jag hade tänkt lite att han skulle se ut som jag gjorde när jag föddes. Eller när jag var en bebis. Men jag hade svart hår. Och liksom, ja.
Mm.
Men han var helt skallig liksom, och hade inget hår. Det var inte alls hur jag hade tänkt mig. Och sen var det lite det här med extra nackskinn som barn med Downs syndrom kan ha. Lite extra hull i nacken där.
Mm. Var det någonting du visste redan innan att det kunde vara
Nej,
så?
Nej, ingen aning. Men då fick jag den här känslan att någonting stämmer liksom inte. Det är någonting som inte stämmer. Jag kände det inuti liksom att det är någonting som inte stämmer. Så det var ju liksom första tanken då, hur är det med mitt barn? Liksom. Var ju den tanken då när jag vaknade där från operationen. Och då säger barnmorska bara, han är fullt frisk och han hade bara lite, två tår som var sammanväxta, så här lite simhud.
Just det,
mellan två tår. Men och jag kunde ändå inte släppa riktigt, att släppa den här känslan liksom som bara var så stark inom mig. Så fick jag ju träffa honom och då var det ju bara liksom kärlek vid första ögonkastet. Det var ju liksom bara, den här otroliga fina känslan liksom. Och då försvann bara alla de här tankarna om att det skulle vara någonting som var annorlunda eller så. Eller att det skulle vara någonting. Så då var det liksom bara liksom, ja, men det här att man bara njöt av.
Ja.
Av att man klarat av det liksom. Och att han var frisk och levde. Så där. För det är ju alltid en risk liksom med.
Såklart. Fint att ni ändå fick den stunden att få vara i det.
Efteråt, ja, precis. Ja, men precis. Det var ju faktiskt ingen som hade någon misstanke om att det skulle vara något avvikande med Julian från början där.
Nej.
Utan det gick ju faktiskt två, tre dagar fick vi ha.
Okej.
Okay. Sen, det var ju då barnmorskorna. Jag hörde sen i efterhand att det hade varit en läkare på den här första läkarkollen. Då var ju jag opererad, så var ju inte jag med. Utan det var ju då, Julians pappa var ju där då med honom. Och då hade den första läkaren hade skrivit en liten notis i liksom journalen där. Att viss misstanke om Morbus Down då, som det medicinska termen. Och då hade någon annan snappat upp det. Det hade liksom tagit en stund innan det här drog igång hela liksom,
det är ju inte lite
processen.
Konstigt att någon har, liksom, har skrivit upp någonting med det. Borde man, tänker man att man går vidare
jag
med
tror
det direkt?
Att, eller? Jag tror att de hade en speciell tillvägagångssätt. För jag tror att de först, antingen om de hade någon liksom plan hur de lägger upp det hela, för att det är ju blodprov och sånt där som ska skickas och så. Och även hur de, vilken sorts läkare kanske som ger beskedet. Och jag vet inte riktigt hur de går vidare och så när det är sådana saker. Men när vi fick när vi fick veta att det fanns en misstanke. Då var det liksom ett helt gäng som kom in till oss. Och innan det gänget kom in så hade vi blivit flyttade till ett större rum. Ett familjerum då.
Okay.
Det kan ju vara så att det inte bara är. För de visste ju inte säkert vad det var. Liksom. De hade en misstanke bara.
Precis.
Och då ska man ju kolla hjärta och så vidare. Och det kan ju vara andra saker som behöver. Att som gör att man blir kvar längre. Så.
Ja, just det.
Så då hade ju de, och jag förstod ju inte, för jag hamnade ju först bara bredvid någon annan i något litet. Det finns ju ingen plats och så. Liksom. Jag tänkte, ska vi ligga här då? Men så flyttade de mig och bara, vad skönt att få stort eget,
visst.
Eget rum. Liksom.
Så härligt vi har det här.
Jag fattade ju inte kopplingen till att det kanske är för att vi ska ligga kvar här.
Ja, visst. Okay.
Så att, men sen, jag förstod när de kom in, liksom, när det här lilla gänget kom in då med det, lite, om det var lite praktiskt, eller inte, vad säger man? Sjuksköterska, studenter eller någonting, kan jag tänka mig, eftersom det var några stycken.
Mm.
Och så läkaren då.
då hade jag ju ändå känt lite de här, den hade kommit tillbaka lite den här, som jag själv kände någon sorts, att det var någonting som avvek liksom.
Mm.
Så då när de kom in, så, då fattade jag direkt att nu är det ju någonting här. Så då vill jag bara veta, säg vad det är nu direkt.
Precis. Liksom.
Kommer han att överleva? Det är bara
det. Exakt, det är det man tänker på direkt, liksom, såklart.
Ja, precis. Så det glömmer man ju aldrig när man fick liksom, det beskedet, som man säger.
Och jag kan bara tänka mig så här, liksom, alltså så här allvaret som bara liksom kastas över.
Ja, men som bara gå in i rummet. Alltså, ja, ja, men precis.
Exakt.
Det var som att gå in i en vägg eller någonting. Det var så här, helt tyst. Och, ja, och liksom, det man bara förstod. Det var som att bara tiden stod stilla en liten stund innan man visste. Liksom.
Ja, precis. Uff, ja, gud. Och vad hände sen då?
Nej, sen så frågar han, frågar läkaren mig då att, om, vem tycker ni han är lik och så? Ja, han är lite lik farfar tycker jag, och så sa jag.
Mm.
Han bara, ja men, ja, annars då? Alltså, tog jag upp mina tankar liksom, jag sa att han är lite så här platt så här vid ögonen och det är lite rött och så tyckte jag. Jag hade ju så här, liksom, jag försökte liksom fundera ut själv så här, vad är det, varför känner jag den här känslan då att det är något avvik, vad kan det vara liksom, jag kunde inte klura ut det liksom.
Nej,
så sa han, nej, har ni hört talas om Morbus Down? Vi misstänker att han har Down syndrom. Och då var det ju lite som att man fick ett, ja, det var som att mattan drog den här klassiska klyschan, eller vad man ska säga, som folk säger när det händer något sånt livsavgörande i livet.
Mm.
Så det är som att man faller liksom, för jag hade ju ingen kunskap alls om Down syndrom.
Nej.
Och liksom, framtiden blev bara helt blank.
Mm.
Det fanns ingen så här, jag visste inte vad jag skulle greppa någonstans. Hur ska mitt liv bli nu? Liksom, hur ska jag kunna vara mamma till den här pojken som har ett syndrom som jag inte vet någonting om överhuvudtaget. Jag känner ingen med Downs syndrom. Jag har liksom knappt träffat någon med Downs syndrom. Jag har ju liksom bara hade fördomar och jättemycket okunskap.
Mm.
Och samtidigt som jag känner den chocken, så känner jag en otrolig lättnad att han kommer, för som det visste jag ju, att han kommer ju överleva.
Just det.
Det är ingenting du dör av.
Just det. Nej,
och det
precis.
Var liksom det jag bara greppade efter, att det här, han kommer överleva, vi kommer fixa det här, det kommer vara kanske tufft, men vi kommer fixa det här och jag får ta med honom hem. Det var liksom, bara jag får ta med honom hem.
Exakt, så det var ändå liksom, ja, man hade förväntat sig det allra värsta liksom, någonstans.
Ja, det är ju det. Liksom, att bara det inte är, bara han överlever så klarar vi det. Liksom. Bara han, bara, så, och, så samtidigt som man kände, ja, men vi får ta tag i det sen och liksom, vi får reda ut det där med Downs syndrom sen. Men bara han får komma hem med mig.
Precis, jag fattar. Vad. Det måste också vara så svårt att ens liksom veta vad sjutton man ska fråga i en sån situation. Liksom. Var ska man börja? Liksom?
Ja, men det är så mycket tankar i huvudet samtidigt som det är tomt. Så att det finns liksom knappt. Man måste smälta när man får det, liksom, ett sånt besked. Det förändrar ju ens liv.
Såklart.
Och man måste ju liksom, ja, måste bara smälta det innan innan alla frågor kommer, om man säger. Så
just det.
Måste man bara liksom behandla informationen ett tag.
Ja, exakt.
Så vi blev ju lämnade där. Och sen var det ju så att sen får man ju då vänta på det här blodprovet, på svaret. Nu var det ju en misstanke då som så de kan ju liksom inte säga att det är så till 100% förrän man får svaret på det här blodprovet då.
Nej, just det.
Och det var ju, då var man ju i en limbo och liksom vi tittade på varandra, nej men det kan inte vara så, han ser inte alls ut så. Och då hade man de här liksom, då ska tungan hänga. Ja, men jag hade så här, ja, men det man hade sett av som hur de, alltså det här kännetecknen eller vad man ska säga, halskriterier finns det då också som man går efter. Olika kriterier som fyrfingerfåran bland annat, och den här nackspalten då, att den är lite tjockare skinn där. Och det här fysiska ut.
Just det.
Men så låg man och tittade och så bara, nej men det kan inte vara så, han har fel. Och, ja, så då var det liksom, man kastades liksom mellan så här, ja,
man kastades fram och tillbaka.
Lite hopp liksom, emellan, liksom, man visste att inte. Man, det är ja, precis, lite... det är nog inget. Eller liksom så.
Ja, för någonstans så trodde man ju att det liksom skulle bli ett sämre liv om det skulle det visa sig vara så.
Ja.
Och just den här, den föreställningen känns så hemskt. Det känns så hemskt att tänka att jag tänkte så då, nu när jag har mina barn och vet vad det innebär att ha den så då. Det var så hemskt att jag trodde att det skulle innebära liksom någonting jobbigt eller ledsamt och att det skulle sörjas. Och, för jag var jätteledsen för att det var så. Och det, idag så tycker jag det är så himla tråkigt att jag skulle behöva känna så. Att jag skulle behöva vara ledsen istället för att liksom bara vara glad. Och jag har ett just barn. Liksom, och,
Jo, såklart. Men det är inte heller konstigt.
Man gick miste. Men...
Ja, precis. Men jag tänker det är inte så... Det är lätt att tänka så när du vet hur det kan vara. Liksom. Ja, men det är precis. Inte konstigt också när man precis har blivit mamma för första gången.
Nej,
och en visst. Helt okänd liksom, framtid kastas mot den om man har drömt om något annat. Det är ju verkligen inte konstigt att man känner sig helt liksom, förtvivlad och förvirrad och liksom lost.
Nej.
I det.
Nej, precis. Det är det ju.
Hur var det när du fick göra så här kubb och sånt under graviditeten? Var det någonting som indikerade på någonting någon gång?
Fanns ju inte kubb när Julian låg i min mage.
Inte kubb då. Han är, nej, just det.
Han är 14, så, han är så det stor. Fanns ju bara vanligt.
Just ja, det.
Precis. Men det konstiga är att jag var lite rädd för Downs syndrom när jag var gravid med Julian. Jag var ju orolig för mycket olika saker och så, men just den, det var en avvikelse som jag visste kunde förekomma. Det är ju den så, ganska...
Precis, det är väl den som de flesta känner till. Liksom.
Ja, men som man känner, ja, precis. Mm. Och därför frågade jag henne om hon kunde kolla specifikt på det. På något sätt så kanske jag ville vara förberedd, jag vet inte. På något sätt liksom, så att kanske jag visste eller kände på mig, jag vet inte. Men jag frågade henne om finns det något sätt att kolla detta? För jag går och tänker på detta jättemycket och så sa jag till henne. Men så sa hon, du är så ung. Det är inte liksom, det är inte hög risk. Eller vad man säger då.
Nej, just det.
Och då måste du göra fostervattensprov. Och då är det ju en risk för missfall. Så då får du ta och bestämma vad du liksom, vad är det värt det då? Och så. Så att... Ja, det var ju massa sådana där tankar som jag tänker nu. Om kubb hade funnits då, då hade jag behövt gå igenom det. Och det känns ju jobbigt liksom, för att då hade man ju kanske oroat sig. Också, alltså, man hade ju gått miste en del av den här njutningen. Eller vad ska jag säga?
Absolut.
Jag hade nog graviditet.
Nej,
jag, hade,
exakt.
Jag hade nog gått och oroat mig mycket. Ja, men eller så hade det varit bra, för då hade jag varit förberedd när det väl hände. Så kan man ju aldrig veta i efterhand liksom. Men kan ju inte säga heller 100% vad vi hade gjort i och med att vårt förhållande var så ostabilt, men så nytt. Och,
precis, just det.
Ja, att gå igenom en sån sak som par, som förstagångsföräldrar och som inte har ett stabilt förhållande att vila tillbaka på, det är väldigt, väldigt... Ja, omtumlande.
Ja, verkligen. Alltså. Otroligt. Shit. Ja. Det är så mycket, det är så mycket om och men och kanske och liksom så här, som måste gå igenom ens tankar. Men okej, ni fick ta det där blodprovet och hur kändes det sen när ni fick liksom mer konfirmerat vad det var som pågick?
Jo, men det kändes ju bra att ha ett liksom veta vart man skulle vad man skulle gå vidare med eller om man säger att man visste och inte leva i det här limboland som man innan man visste då om det var så eller inte.
Nej.
Så jag för mig att de snabbade på blodprovet, de kunde snabba på det lite och så det var ju jättebra. Man kunde få veta lite tidigare vad man skulle ta fasta på liksom.
Okay.
Så sen var det ju liksom bara att sen var det bara att bearbeta detta liksom, att vi var ju väldigt olika i detta, både han och jag, hur vi hanterade det hela. Jag kände ju ändå liksom att jag ringde upp mamma, pappa alla och liksom bara sa direkt hur det var. Och de sa, men det är inga problem. Ja, han ska lära sig segla ändå och så, sa pappa. Och det var liksom, jag fick liksom såna här ljusglimtar hela tiden om att det kommer ändå bli ett bra liv. Liksom. Och kände väl själv att det här kommer bli bra. Jag kände det ganska snabbt. Att, ja, det var liksom första beskedet där, men sen så kände jag ändå liksom att det här ska vi göra något bra med. Liksom.
Just det.
Man åkte lite berg-dalbana sådär. Det är ju så, ofta när man läser fakta och sånt som inte är så nyanserat, eller man ska säga, så kan man ju lätt liksom känna att man kanske läser för mycket.
Oh, gud, ja.
Man läser
väldigt
för mycket
latent.
Som man inte borde.
Precis, ja.
Och det finns väldigt mycket information och fakta som inte är uppdaterat på Google och på nätet. Det är lätt att hitta. Liksom. Och det är ju väldigt synd att liksom det sprids, eller vad man ska säga, fortfarande. För det är jättemycket som har förändrats just med angående Downs syndrom. Hur livet ser ut idag för personer med Downs syndrom är ju stor skillnad.
Ja,
bara för 14 år sedan.
Det är ju
liksom
jätteintressant. För nu har ju du verkligen så två helt... Alltså, i och med att det har gått så lång tid liksom, från din första och till ditt senaste. Liksom. Hur tycker du att liksom, bilden kring och de utmaningar som du såg när du liksom då googlade runt och läste allt det här? Och hur, alltså, när du tänkte på, oh shit, hur ska det här bli? Och värsta scenariot liksom, till hur du tycker att man pratar om det idag. Tycker du att det är stor skillnad?
Jag vet, det är liksom både och. Det finns otroligt mycket kvar att göra. Och samtidigt som jag känner att fördomar och sånt kanske har minskat. Och då vi visar personer med olika funktionsvariationer i media och så vidare. Och det pratas mer om det.
Du är ju verkligen
ett mer inkluderande samhälle.
För det.
Ja, tack så mycket. Jag gör vad jag kan.
Ja, det är otroligt bra.
Men det är som jag säger, så är det otroligt långt väg att gå, eller vad man ska säga. Det finns mycket att göra. Det finns väldigt mycket att göra. Det kan kännas lite hopplöst ibland. Men det är de här små sakerna som ändå förändrar, där man kan känna att om alla gör lite så kan man förändra någons tanke, eller liksom så betyder ju det jättemycket.
Absolut, verkligen.
Och det är väl lite det som är tanken med vårt konto, med att jag hade uppskattat otroligt mycket att få se hur livet kan bli. När jag satt där liksom och var ledsen och inte visste hur det skulle bli. Att få hitta ett sånt konto och se att det är en familj som alla andra. Eller vad ska jag säga, alla finns inte. Jag menar, alla familjer är olika. Och alla barn har liksom utmaningar oavsett diagnos eller inte. Alla är individer. Och att inte vara sin diagnos, utan att bara få vara en person. Få vara, och det är det som är tanken. Julian är Julian och Walter är Walter. Och man ska inte ens tänka liksom att Downs syndrom skulle vara någonting konstigt, något onormalt, något utmärkande på det sättet. Utan det är bara någonting de har, liksom, en extra kromosom. Det är inget konstigt.
Nej, alltså herregud, det är så otroligt vettig och liksom, vad ska man säga, den enda synen på det nästan, kan man ju säga. Men hur, alltså man tänker liksom vardagen för er, hur det blev där liksom med Julian när ni var precis, men som du säger också, ni var ett nytt par och nytt barn, och alltså bara det är ju en utmaning i sig. Hur liksom...
Ja.
Var det någonting, även om du liksom, som du säger, Julian är ett barn som alla andra, men har ett eget sätt och så vidare, precis som alla är olika. Fanns det några liksom mer utmaningar som du upplever att ni hade ändå som kanske föräldrar som inte har ett barn med Downs har?
Ja, men alltså de utmaningarna jag kände då med Julian, det var mycket det här med mig själv. Att jag fick jobba mycket med mig själv. Växte otroligt mycket som människa. Och fick ju möta mig själv. Fick möta mina egna fördomar. Fick möta vem jag verkligen var. Eller vad man ska säga. Det är väldigt... Det förändrar en i grund och botten. Om man får ett barn med Downs syndrom. Och man ser, man lär sig liksom på något konstigt vis uppskatta livet så otroligt mycket mer än man gjorde innan. Det känns liksom som att det är så omvälvande liksom. Så allt kring det den första tiden handlade liksom egentligen om att jag liksom blev en annan människa. Ja. Det är jättekonstigt att förklara.
Men det är många som kan förstå vad du menar.
Utmaningarna låg liksom där.
Mm.
Hur jobbar jag med mig själv i det här liksom nya? Och hur ska jag se på detta?
Mm.
Liksom? Att man gör ett val i livet vart man vill gå.
Mm.
Om man vill se det positiva eller det negativa.
Just det.
Och med Julian så var det nya för oss, eller det som var annorlunda för oss var ju att vi hade lite fler läkarbesök. Att vi blev inskrivna på habiliteringen till exempel. Mm. Där man då kan få stöd och hjälp, och det var någon föräldragrupp. Man kunde få lära sig teckenspråk. Och det var mycket roliga saker. Alltså det var väldigt så här, man träffade massa folk som man inte hade träffat annars. Liksom. Det var en rolig tid ändå, samtidigt som det var liksom lite jobbigt. Och så. Men jag ser tillbaka på det liksom med glädje. Och att han fick oss att göra så mycket roliga saker och träffa roligt folk som vi aldrig hade liksom mött annars.
Nej, precis.
I livet.
Just det.
Och Julian hade inga komplikationer på det. Han hade bara sitt syndrom. Alltså han hade inte... Ibland så kan det ju medföra att man har hjärtfel eller andra saker som komplicerar det hela, om man säger. Vi fick ju njuta av Julians bara, alltså som en bebistid som alla andra ungefär, bara för att vi hade fler sjukhusbesök eller kollade honom.
Just det.
Mer än alla andra.
Men jag tänker, det låter ändå som att du har en väldigt fin förmåga att se det positiva och så vidare. Som du säger, du fick jobba mycket med dig själv där också. Var det något särskilt så här avgörande moment för dig där du liksom, liksom bestämde dig för den här vägen att tänka och se på det? Eller är du kanske i grunden redan en ganska liksom positivt tänkande person, eller vad ska man säga?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att alla är det. Jag tror att alla är det egentligen, men jag tror att det kan vara svårare att komma åt det ibland.
Just det.
Ibland händer det saker i livet som gör att det kommer liksom att du blir tvungen att välja lite grann. Det är också ett val jag gör hela tiden. För det är inte alltid lätt när man vaknar på morgonen.
Nej,
man känner sig inte alltid så himla positiv.
Nej, du är en fyrbarns mamma också. Det är... Jag kan verkligen förstå.
det är liksom, men det är ett val man får fortsätta göra helt enkelt. Och vissa dagar är det svårare än andra.
Precis, men, det gäller ju
men att man fortsätter. Och sen så har ju jag detta nära mig hela tiden. Jag ser ju hur mina barn som har lite svårigheter i livet.
Mm.
Jag ser ju hur de bara gör saker ändå. På grund av liksom nyfikenhet eller vilja. De vill någonting väldigt mycket. Mm. Och så gör de det på sitt sätt. Och det blir ju inte på det sättet som någon annan kanske skulle ha gjort. Men de gör det liksom.
Mm.
Och då så känner jag liksom, vad fasiken går jag här och liksom känner mig deppig eller så. När de liksom bara, de har kanske inte förutsättningarna, men de liksom bara kör på ändå.
Mm. De är
och alltid liksom glada och Och då känner jag liksom att jag har något sorts, jag vet inte. Jag tycker bara att när man ser det på nära håll så känner man liksom bara att så ska jag också vara. Mm. Så ska jag också göra.
Mm.
Jag ska också njuta av livet.
Precis.
100%. Och det är som en det är som en livscoach liksom.
Ah. Fantastiskt.
Det är faktiskt det.
Ja, men det är ju
en otroligt härlig diagnos också. Mm. Alltså Downs syndrom visst det innebär vissa svårigheter och så vidare. Men allting är liksom värt det, kan jag känna. För att man får tillbaka så otroligt, otroligt mycket kärlek och liksom, bara livserfarenhet. De bara ger så otroligt mycket, bara genom att vara liksom sig själva.
Fantastiskt, fantastiskt. Man blir väldigt positiv. Man tänker också, alltså det blir ju också när man hör dig, så blir det automatiskt att man tänker på sina egna barn och inser att det är också någonting man borde tänka på mer i vardagen, att liksom mer gå ner på deras liksom plats i livet och bara vara där och suga åt sig.
Ja, jo men absolut. Det är lätt hänt att man bara springer på i livet.
Liksom. Alldeles för lätt.
Men barn är ju otroliga på att se det här lilla.
Ja, verkligen.
Det lilla.
Precis. Uppskatta. Hur lång tid gick det sen liksom, till att ni började fundera på syskon och sådär? Och hur gick tankarna kring det? Liksom, fanns det några rädslor i det liksom, att skaffa fler barn?
Jag ville ju ha, vi skilde ju oss i tankarna mycket där kring liksom ja men kring familj och så så jag ville ju ha barn ganska tätt eller 2 år kanske efter Julian.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Om man säger.
Just
men Fredrik då, Julians pappa, han ville inte det. Vi hade lite olika idéer där om hur vi skulle utveckla liksom vårt föräldraskap eller familjen. Hur familjen skulle växa helt enkelt.
Just det.
Men ja, sen sen blev det liksom, ja, han kom in på min linje där sen ändå.
Okej, ja, han behövde bara lite tid.
Ett tag, men det dröjde. Ja, det dröjde faktiskt 5 år.
Okej, okay, ja, just det. Ja. Så att, du hade tålamod då?
Titta verkligen. Ja, det får man väl säga. Sen så var det rätt så skönt att bara fokusera på Julian faktiskt också. Mm, alltså just, vi hade ju allt det här extra liksom med teckenspråk och man skulle träna. Och, jag var ju väldigt engagerad i Julians, vad ska man säga, utveckling. Hur han liksom, vi tränade med honom enligt någonting som heter Karlstad-modellen. Ja, och det här med teckenspråk och det, så att jag det blev ju så att jag gick vidare sen och själv liksom sadlade om till resurspedagog i och med att jag liksom kom in på den banan.
Ja, otroligt ändå. Vad det kan leda till.
Ja, men himla, himla roligt. Mm. Ja, precis. Det var så oväntat, men men kul liksom, att få massa ny kunskap och erfarenhet så, på det sättet. Så att jag la ner väldigt mycket tid på det. Och det kunde jag, för jag hade inte fler barn. Utan det var ju bara Julian. Så att vi började ju med teckenspråk med Julian när han var 8 månader. Och sen och det här med Karlstad-modellen. Så det var ju mycket omkring det. Som jag la ju nästan all tid där. Sen förändrades ju det.
Vill du berätta lite mer kring det här med Karlstad-modellen? Vad det innebär? Om du går och säger
jag skulle vilja säga bara. Ja, jag vill ju säga exakt vad det handlar. Det står ju på deras hemsida. Ja. Exakt hur den.
Man kan gå in där om man är lite nyfiken för ytterligare.
Ja. Ja, men precis. Alltså det är ju en språkmodell.
Mm.
Som utveckling. Ja, men jag vill säga med deras egna ord.
Ja, jag ska bli fel liksom. Precis. Nej, men vi kan säga som så att det är väldigt enkelt att googla och det kommer upp direkt. Jag gjorde det själv här nu när vi pratade. Så det står väldigt tydligt och klart vad det är. Så då kan man, men det handlar ju då om språket och uttryckssätt liksom.
Ja, exakt. Ja. Och är ju väldigt bra för alla barn liksom. Alltså just det här med tack och så är ju bra.
Mm.
För alla barn.
Just det.
Jag frågade du lite där om barn nummer 2.
Mm.
Och det dröjde ju 5 år. Alltså, det fanns för lite tankar och rädsla. Eller inte rädsla kanske. Men det fanns lite tankar om en upprepning. Sen är ju det så otroligt ovanligt att det skulle hända fler gånger än en. Att man skulle få ett barn med Downs syndrom är väldigt ovanligt. Man skulle få ett barn med Downs syndrom till när det är så slumpen. Det finns en ärftlig version av Downs syndrom. Men den hade inte vi, utan det var den här slumpen då som är den vanligaste.
Mm.
Att det bara hände liksom. Det finns ingen förklaring till varför, utan det bara hände.
Just det.
Så det, jag tänkte väl inte så mycket på det.
Nej.
Så. Och sen hade vi Julian, så att det var ju ändå inte, man visste ju liksom hur bra det blir, eller man säger att man hade kunskap och erfarenhet, så det skulle ju inte egentligen förändra så mycket.
Nej,
kunde precis. Jag känna att om det skulle bli så igen, om man säger. Så kände vi, eller jag, Fredrik, min sambo där, var väl lite mer rädd tror jag, för att det skulle, och jag tror kanske att det var anledningen till att han ville från början inte ville ha fler barn, utan var nöjd så. Jag var väl lite mer, jag liksom tog emot diagnosen ganska snabbt så där, och liksom ja, livet kändes bra. Livet rullade och liksom med det. Ja, vi kör vidare. Det blir fler barn, det blir en större familj.
Ja, ja men exakt. Om jag antar då att det här var en av graviditeterna där var lite tyngre, eller? Vilka, för du sa att 2 var lite tyngre och 2 var lite lättare att bära.
Ja, det här var en lite tyngre.
Den här var tyngre.
En lite tyngre, ja. En större pojke. Ja. En större pojke.
Precis.
Som gjorde sig till känna lite mer, lite otympligare, otroligt ja. Otymplig i slutet där.
Okej.
Okay. Mm. lite mer foglossning. Ja, lite tyngre så på det sättet var det faktiskt.
Mm.
Så när jag jämförde med första så kände jag liksom, men gud, första var ju jättelätt. Och,
exakt, ja.
Ja, det var det tog emot.
Och hur, med tanke på att det ändå gick rätt fort då med första med Julian, hur såg du på den här förlossningen som skulle komma? Var det tog du liksom, planerade du något annorlunda kring den?
Ja, men jag planerade i efterhand nu så förstår jag att jag planerade fel. Okay. Men så hade jag ju fått göra, man vill ju, hur hade jag känt att jag hade fått göra om den så hade jag inte gjort som jag tänkte.
Mm.
Jag tänkte faktiskt så att smärtan med Julian när han skulle komma och jag bad om någonting mer. Alltså jag ville ha något mer smärtstillande.
Ja.
Jag ville inte komma dit igen. Utan jag tänkte, då ska jag ta Eda. Då ska jag ta Eda. Så kanske jag kan liksom, så står jag ut med den där smärtan, tänkte jag. Men det som hände då istället, det var att jag blev helt förlamad.
Oh,
totalt. Jag kände inte någonting. Jag kunde inte, nej. Och det höll i det här då. Så att jag kände inga krystvärkar när det skulle vara krystvärkar. Och så. Så just att hon det. Kom in och sa nu måste han ut, så nu får vi nog hämta en sugklocka här.
Okay.
Och när jag hörde det ordet så var det liksom, nej, det gör du inte.
Nej.
Så jag bara satte mig på en pall och tryckte ut honom av ren vilja.
Oh,
jag kände ingenting. Jag bara tryckte. Och hon bara, åh vad grym du är! jag kände att han ska inte ut med sugklocka.
Nej.
Ja, det var, jag vet inte var den kraften kom.
Nej, men det där är intressant. Liksom bara... Många som har berättat om just den effekten som bara ordet sugklocka har. Liksom. Att man bara, nej jag vägrar. Och så bara, som du säger, ta sig den sista kraften man har. Bara, ut unge! liksom.
Ja,
häftigt alltså.
Ja,
shit, men det där det är också intressant det där med Edan, hur den kan liksom inte slå fel.
Den lägger
fel
sig uttryck, olika.
Men precis, den kan lägga sig olika och man kan kanske få för mycket och sådär. Men var det en obehaglig känsla att inte ha någon känsla alls, eller var det skönt?
Ja, det var det. Jag var helt... Nej, det var ju skönt lite i början där när man kände att det inte gjorde ont längre. Mm. Sen blev det bara lite konstigt att vara helt avstängd från underdelen av kroppen. Underdelen av kroppen kändes liksom inte alls. Det som var problemet var att jag bad om den för sent. Så det hann liksom inte... Jag öppnade ju mig ganska snabbt igen i slutet där.
Mm.
Så jag skulle ha tagit den tidigare då.
Just det.
Men den höll ju i då länge på mig. Så vi var väldigt utdragen förlossning. Jag var väldigt utdragen och sen de skulle ge värkstimulerande och höjde den hela tiden. Och den smärtan med värkstimulerande var ju väldigt otäck. Jag kan känna att den smärtan var värre än de här vanliga liksom, vad ska man säga, vanlig värk. Eller en värk som inte är påverkad av något. Ja. Men när de körde igång det droppet där så... var det otroligt smärtsamt.
Mm.
Ja, så det var en jobbig förlossning var det faktiskt.
Det. Hur mådde du då efteråt? Hur kände du liksom när du fick träffa liksom honom då? Och kanske inte ha den här situationen av...
Nej men precis, jag med moderkakan kvar. Och det var jätterädd för det. Och hade jag ju skrivit upp där att de får vara... ha koll och så. Det var inga problem den här gången och så. Så det kändes jätteskönt. Och bara behövde sy något litet stygn och så. Det var inga komplikationer så. Så det kändes jättebra.
Okej, skönt.
Och så lilla Aldo så fick jag. Ja, jätteskönt. För det var ju som en revansch lite grann. Mm. Att få bebisen liksom till bröstet och att få ha kvar han där.
Mm.
Och, ja, nej men det var jättemysig tid där efter var det.
Det förstår jag. Var det någonting att man liksom så här omedvetet eller medvetet sökte efter liksom tecken på likheter med storebror eller så, just utifrån era erfarenheter?
Ja, det gjorde, jag tog en titt bara, eller så här första, liksom, ja, det gjorde jag.
Det är svårt att låta bli.
Kan det gjorde
ja.
Ja, ja, men precis. Ja, men det gör man nog inte, eller så. Som kollar på ungen.
Precis. Men där var det var helt... gud, det känns så konstigt och fel att säga normalt, liksom. Men hur ska du uttrycka det för dina barn som inte har dans?
Jag uttrycker väl... Ja, herregud, jag brukar säga normalstörda. Jag brukar säga det är från Per Johanssons glada hoodie. Han har faktiskt myntat det uttrycket.
Okej, okay, jättebra uttryck.
Normalstörd. Och jag tycker det är så talande. Ja. För att vi är alla lite störda. liksom. men annars kan man ju säga neurotypiska. Eller,
just
ja,
det. Just
man kan ju, jag vet inte.
Just det.
Och sen kan man ju säga att man ja, ingen funktionsvariation eller
ja.
Ja, sådär. Finns ju lite olika saker.
Finns det olika sätt att säga det. Men normalstörda gillade jag verkligen. Det var ett härligt sätt att se på det, tycker jag. Hur lång tid tog det sen då innan det kändes som att det var dags för fler, om det nu var planerat?
Ja. Nej, men så sen var vi ganska nöjda faktiskt.
Ja.
Så att vi är det. Livet rullade på igen och ja, kändes bra allting.
Mm.
Sen fick vi en liten sån här kris, eller vad man ska säga, i vårt förhållande. Att vi det, hade inte det så bra. Och tog en paus. Och var ifrån varandra faktiskt ett tag. Men vi gick i terapi båda två faktiskt och jobbade på förhållandet. Och sen hittade vi tillbaka till varandra igen efter den här pausen. Och då blev det så att då blev Walter till av, och han var väldigt oplanerad. Uh-huh. Han var inte det var liksom ett ups.
Ja. Som hände.
Och då hade det gått då hade det gått 5 år faktiskt. Okay. Också igen. Nej, och då blev vi ju först väldigt chockade. Hur kunde det ens bli nästan?
Mm.
det var väldigt oväntad graviditet. Men samtidigt som man kände att ja, men varför inte?
Mm.
Vi kör. Då hade det liksom ändå blivit lite stabilt mellan oss igen. Och vi hade liksom jobbat oss igenom den här krisen. Och men det kändes faktiskt väldigt bra när vi väl hade... Ja, talat igenom det hela och den första chocken hade lagt sig.
Mm. Ja, men fan, imponerande då, tycker jag. Ni kör på.
Ja. Ja, nej, men det kändes rätt. Jag kan känna också lite sådär att ett liv, när det nyss blir ett liv, det är ju så otroligt, otroligt magiskt liksom, att det blir någonting, eller vad säger, men att det liksom växer någonting. Jag kunde känna liksom att abort hade varit väldigt, väldigt kämpigt att,
ja,
om man säger, om man väger liksom så här, vägarna att gå.
Just så. Det kändes inte som att det var ett alternativ
för
dig.
Ja, det kändes inte som att det alls var, nej men precis.
Nej. Nej.
Precis. Och sen så kändes det just liksom som att där vi var då i livet så kändes allting väldigt bra liksom, och stabilt. Och kände liksom att ja, men det är just det här, så här ska det ju, det är så här det ska vara liksom. Ja. Det var meningen det här också.
Just det. Ja, men vad fint. Alltså då var det dags att att gå igenom ännu en förlossning.
Då var gravid.
Ja, var gravid igen ännu en förlossning.
Och förlossning. Nej, men en ganska enkel graviditet. Också liten mage. Inte så mycket svårigheter så. Väldigt lätt. Den bästa förlossningen nästan.
Okej. Okay.
Otroligt enkel förlossning.
Ja, jättebra faktiskt. Ja, men nu sitter jag och tänker tillbaka och nästan njuter.
Ja, underbart.
Oh, jag vill göra det igen. Ja, precis.
Ja, vad härligt. Ja. Vad var det som gjorde att den blev så bra då?
Ja, men det var, alltså, jag kände liksom att jag hade kontroll. Mm. Det känns som att jag styrde mycket, mycket mer själv.
Mm.
Andades bara, hade ingenting nästan.
Okay.
Nästan ingen lustgas heller. Bara liksom accepterade smärtan och andades igenom. Och bestämde liksom, ja men kände mig i kontroll hela processen.
Mm.
Otroligt härlig känsla.
Fantastiskt. Om man jämför, för den första gick ju väldigt fort och den andra blev ju lite utdragen. Var hamnade den här tidsmässigt?
Den var liksom lite lagom.
Ja. Den perfekta var mixen.
Mellanting. Ja. Ja, det var det. Det var perfekta mixen.
Ja, men vad underbart. Och det är så viktigt att få dem där.
Ja, men precis. Det kändes verkligen så fint att få en sån otroligt fin förlossning. Och se tillbaka på liksom.
Exakt.
Och bli glad liksom, och nästan vilja känna att man vill göra den igen.
Ja, ja, precis.
Det är otroligt häftig den känslan.
Verkligen. Jag har lite samma känsla kring mitt andra barn. Och det är verkligen en revanschkänsla som man absolut skulle vilja uppleva igen.
Ja, men precis. Det är det.
Och nu var du trebarnsmamma. Vad var den största förändringen i det, tycker du?
Ja, men det var ju inte så mycket förändring,
nej,
kunde jag känna. Nej, det var, han liksom hängde på och bara var liksom, blev en naturlig del i familjen så där bara snabbt. Det var, jag tyckte att när jag gick från 1 till 2, alltså när andra barnet där.
Just det.
Det var väldigt stor omställning, kunde jag känna, när jag fick Aldos där.
Ja.
För jag liksom jag visste inte hur jag skulle räcka till. Och, ja, nej, men det var lite tufft faktiskt, när jag gick från 1 till 2 barn. Men 3:an var inte alls den känslan. Walter fick så mycket av sina bröder också. De var ju lite äldre, så de ville gärna liksom var med och leka med honom och jag fick knappt
en syl i världen
liksom. Mamma, nu ska vi ha han igen här.
Ja, härligt.
Ja, nu var det. Men det är ju lite också, det är lite intressant, eller inte intressant, men det är lite häftigt med Walters, när jag var gravid med Walter.
Uh-huh.
Då hade jag också en liten känsla om
du hade det?
Att det kunde vara så.
Okay.
Ja, det hade jag faktiskt. Oh, wow. Men det var i slutet. Då hade jag redan gjort det här med rutinultra och allt så här. Och vi hade valt bort kubb och nipt. Och så fanns ju inte liksom något sätt att veta.
Nej. Men
kunde känna lite, liksom en liten så här, tänk om det skulle vara så. Just ändå. Det. Alltså jag bara kände lite så. Mm.
Mamma-intuitionen.
Ja, men precis. Mm. Och sen så var det att också en grej till som gjorde att det kändes så. Och det var för att Julian var med mig hos barnmorskan där i slutet.
Mm.
Han hade studiedag av skolan, så han följde med mig där på den vanliga kollen. Vi skulle bara lyssna på hjärtat och lite så.
Mm.
Och då var Julian med. Och då frågade hon honom, hur känns det nu att bli storebror och så? Och då sa Julian bara till henne att ja, men det blir en som jag. Och så skrattade han jättemycket.
Oh, wow.
Och jag bara, då kände jag att ja du, det är det jag ska ställa in mig på.
Just det. Ah,
vad speciellt. Och det var liksom, ja, det var väldigt speciell, konstig känsla. Och både hon och jag liksom bara skrattade och liksom reflekterade inte över det. Men sen har jag reflekterat över det.
Mm.
När jag det liksom visade sig att det var. Ja, han visste redan det.
Ja. Men hur var det då efter han hade fötts där, Walter? Var det samma liksom rutin som det var med Julian? Där var det ju att någon läkare såg att det kanske fanns något.
Ja, precis.
Eller hur,
det här var helt annat. Okay. Det här var ju en annan sorts förlossning också, i och med att jag slapp operation och så vidare.
Mm, just det.
Nu kom ju han, liksom, han hann inte mer än att bara komma ut.
Nej.
Och liksom vändas mot oss. Och så tittade bara jag och Fredrik på varandra.
och bara han har Downs syndrom.
Ah, helt otroligt.
Och sen la de han vid mitt bröst och då visste ju vi redan. Ah. Men de visste ju ingenting eller, nej, 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 eller tänkte någonting eller så. Men vi bara log liksom och var, jag vet inte, det bara kändes så otroligt. Det var bara, ja.
Ni kände klart. Ingen stress i det. Men alltså, vad är oddsen för detta? För det är ju verkligen ovanligt.
Ja, det är verkligen ovanligt. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag kan inte de exakta oddsen. Nej. Men jag tror att vi är 4 familjer totalt i Sverige.
Oh, herregud.
Där detta har hänt. Så det är inte, det är inte många.
Nej, det är verkligen en unik familj. Det är ju otroligt alltså.
Ja, ja, det är superhäftigt.
För vad sa, och hur var liksom, jag tänker reaktionen från, liksom, från folk som jobbar inom professionen kring det här? De måste ju också varit lite förbluffade, eller?
Ja, det var de. Det var också lite så här att det var väl ingen som misstänkte det då, när vi misstänkte det, utan nej, det var vi som sa till dem att ni får kolla detta. För att vi har ett barn med Downs hemma och vi ser att Walter också har det. Så ni bara får göra en koll på det. Så det var lite vi som styrde den processen den här gången.
Otroligt.
Och ja... Så det var ju faktiskt flera läkare som var inne och kollade honom och sa att
och som inte såg misstänkte någonting. Nej, wow, okej.
Okay. Nej, och han var väldigt liksom, ja, fin och det här muskeltonusen och alltså en liten stark kille. Och, ja, det var ju liksom inte så många indikationer om man säger så.
Nej.
Så han var lite lurig.
Han var lite lurad i vassen. Men hur kände du? För jag menar, du gick ju igenom mycket liksom personligt med liksom första barnet Julian och sådär. Och liksom personlig utveckling och hur man ska...
Utveckla, ja.
Hur man ska liksom handskas med sina egna känslor och tankar kring... Ja, men precis. Hur kändes det här med när den här liksom samma upplevelse igen, fast med all erfarenhet som ni redan hade nu då?
Ja, det var ju otroligt annorlunda den här gången. Det var ju inte alls som första gången, utan det var ju bara ett barn som vilket som.
Mm.
En otroligt mäktig känsla att känna. Också där, när vi pratade om revansch, det var också en revansch.
Ah.
För där kunde jag verkligen njuta av Walters första tid i livet. Liksom.
Mm.
Med honom hemma och liksom ingen oro. Eller tankar om hur det skulle bli eller så, förutom det vanliga liksom man alltid tänker med alla barn liksom.
Precis, ja,
man har en viss oro,
en viss ständig oro, ja.
Ja, precis. men otroligt härligt att slippa liksom den biten, utan kunna få njuta av allt det liksom som han var bara.
Alltså häftigt, jag måste ju fråga också, det är kanske svårt att få svar på, men jag tänker hur om Julian, just i och med att han sa sådär att det blir en sån som jag, hur mycket liksom märker han skillnad tror du, eller vet du, mellan syskonen sådär, att upplever han att de har ett speciellt band så att säga?
Ja, men det är väl ganska så här, jag tänker att de speglar ju sig i varandra, i och med att de har det här gemensamt.
Mm.
Och det gör ju också att man kan ju nästan se det här bandet.
Ja.
Och vi som är omkring dem kan ju, de pratar liksom med varandra på sätt som, ja men, med liksom tecken och blickar och som liksom blir förstärkt på något konstigt vis. Ja. Det blir väldigt speciellt. Och sen brukar han själv faktiskt säga att jag har Downs syndrom. Ja.
Ja, ja.
Aldous har inte Downs syndrom. Nej. Mm. Walter, han har Downs syndrom. Ja, men inte Edvin.
Ja. Stenkoll.
Han har liksom stenkoll på läget.
Underbart. Ja, härligt. Ja, men gud, det är lite så här, just det här med att det är så få som har det här med liksom två barn och alltså det är så sällan det händer. Det blir så speciellt liksom att man, jag vet inte, det, på något sätt blir det ju...
Nej, ja men precis. Ja, men det är lite svårt att greppa det. Liksom. Ja. Jag kunde känna länge efter Walter kommit att det kändes liksom som någon sorts mening. Alltså en större mening.
Ja, precis. Det är lite det jag är ute efter.
Att det är så otroligt, otroligt ovanligt. Och att det ens kan hända, liksom, det är svårt att förstå. Och det är fortfarande när jag tänker på det. Vardagen bara rullar på och jag liksom håller på med barnen som vilken mamma som helst. Håller på att säga. Men sen plötsligt så stannar jag bara upp och känner att, men gud, jag är inte som vem som helst. Barnen är inte som vem som helst. Det, liksom, det blir någon konstig uppenbarelse att det här är så otroligt udda. Liksom. Och jag ser det liksom som att jag har vunnit på högsta vinsten 2 gånger. Det och sen är... såklart alla mina 4 barn är högsta vinsten.
Ja,
men just att det blir på detta sätt är otroligt häftigt. Liksom.
Ja, men
att,
det ens, är...
att det kan bli.
Otroligt. Jag tänker också att det är sån himla lycka för just era barn att de kom till just er, tänker jag. Liksom. Att det är en familj och föräldrar som tar emot det här med öppna armar eller det här, men alltså den här kanske som många andra skulle säga också som en utmaning och med öppna armar och som bara finner glädjen i det är ju otroligt också, tänker jag.
Ja, fast det är ju utmaningen också såklart,
ja,
men,
såklart.
Men det handlar ju mycket om vad man tar fasta på och hur man ser på det.
Mm.
Men det har mycket med en inställning att göra. Jag tror att vem som helst liksom jag menar, det är bara... Ja, vad ska man göra?
Nej,
jag kan tänka mig liksom att vem som helst som det hade hänt. Man måste ju liksom ta det för vad det är.
Ja, ja.
Att det bara är, och då får man liksom anpassa sig. Och man får liksom leva därefter.
Mm.
Ja.
Ja, men det är ändå... Det är väldigt... det är fantastiskt att höra glädjen i det du berättar. Men du, vi kastar oss vidare. Det är högt tempo här i podden idag.
Ja,
för vi
går undan.
Ja, precis. Vi har ju en story kvar att gå igenom. Vad hände sen då? Liksom? Ni var inte färdiga, kände ni? Eller?
Nej, men precis. Jag kände, det var så otroligt. Först den här otroligt fina förlossningen då, som bara... var så bra. Och sen liksom att allting rullade. Och jag kände precis som du sa att jag var inte färdig. Jag kände jättestarkt att... en gång till. jättekonstigt, men det kände jag bara några månader efter. Liksom. Valter var inte så gammal. Ja, så sista där var faktiskt planerad. Lilla Edvin där var faktiskt planerad.
Okay.
Och så sa jag det att jag vill ha honom innan jag fyller 40.
Mm.
ska bli mitt sista barn.
Ja.
Och det var första gången jag liksom planerade ett barn.
Precis, då fick det bli
nummer
så.
Nummer 4. Ja, så blev det faktiskt så. Tog sig på första.
Ja, det tog sig på första.
Ja, det tog sig på första. Ja.
Ni är ett fertilt gäng.
Mitt lilla fotbollslag.
Liksom. Ja, men exakt, verkligen.
Ja.
Men nu då gissar jag att både kubb och kanske även nippt fanns, eller? När du var gravid?
Ja, du gissar rätt.
Ja.
Det fanns ju även när jag var gravid med Aldos. Men jag avstod det i och med att jag kände att det spelar ingen roll.
Nej.
Skulle det vara så. För oftast är det ju bara Downs syndrom som du kan se. De andra jätteovanliga avvikelserna så otroligt ovanliga. Och de kan du ofta se på rutinultra. Och sen förstår jag ändå att man gör det för att få liksom, veta det tidigt då, om det skulle visa sig vara så.
Mm.
Men jag valde bort det för att jag kände att det spelar ingen roll, eller vad man ska säga, för mig.
Det här måste jag ju ändå ställa frågan. Alltså jag tycker att det är så coolt att du... Alltså för att vi är såklart alla olika kring så här. En del känner att man måste ha kontroll så mycket som möjligt och veta allt och sådär. Men det inspirerar mig väldigt att liksom att du... ändå kände så starkt att det spelar, du visste ju såklart också att det spelar ingen roll.
Ja.
Men ändå, nej, liksom att jag tycker det är så coolt. Jäkligt inspirerande och häftigt, måste jag säga.
Ja, det kanske jag liksom hänger liksom det har att göra med den här, det här som Julian lärde mig, att det kan hända saker väldigt oväntat där du inte har kontroll.
Mm. Mm.
Men det kan bli det bästa som har hänt i ditt liv. Och då går du miste om massa bra saker. om man hela tiden ska försöka kontrollera livet. Som ju är omöjligt eller att kontrollera. Och det är väl lite det här jag känner med Kubbo och detta. Att det är tråkigt med NIPT och detta som är offentligt liksom... det känns nästan som att det ges som att det ges en signal om att man liksom ska ta det, att det är ett val, det är ett val, att du kan ju välja bort det.
Absolut.
Men jag tror att det inte är så många kanske som väljer bort det när det blir liksom erbjudet på detta sätt som,
nej, det tror inte jag heller. Jag tror att de flesta tänker att det är en del av liksom det man ska göra, så att säga.
Ja, precis, att det ingår liksom. Mm. Och sen är det ju så, det är en helt annan sak att prata om, men just också hur informationen ges och hur det liksom läggs upp då, om det skulle vara en hög sannolikhet att vissa har vittnat om att de nästan förväntas ta bort barnet. Och hur informationen, om det är nyanserad information, om de ens ger någon information alls om vad diagnosen innebär.
Nej, så.
Men som sagt, det är ett helt annat ämne. Ja, finns men det mycket är att prata om där
absolut
också.
Absolut, intressant och viktigt ämne, helt klart. Ja, men intressant. Så då hur fortlöpte graviditeten helt enkelt? Och du gjorde det liksom
här valde jag faktiskt att göra NIPT.
Ja, du gjorde det? Okej.
Gick direkt på det.
Uh-huh.
Ja, men det gjorde jag. På grund av att jag hade valt det sen innan också.
Mm.
Och kände att jag är inte mer människa.
Nej, precis.
Det finns ju många anpassningar du behöver göra när du har barn med särskilda behov.
Mm.
Och nu hade jag även Aldos då till exempel att tänka på.
Mm.
Sen om det då hade visat sig vara ett tredje barn med Downs syndrom på det här NIPTet, så hade jag ändå inte tagit bort barnet. Men jag ville vara förberedd i så fall med alla insatser jag behöver få igång att vårt liv ska kunna rulla liksom, för att de andra barnen ska få det de behöver.
Mm.
Eller i det här fallet Aldos då, för då hade ju han varit ensam normalstörd.
Just det.
Om det hade visat sig att Edvin också hade haft Downs syndrom.
Ja.
Och då hade vi liksom behövt förbereda det. Så att det var liksom en förberedelse.
Mm.
Så, eftersom jag nu kunde göra det.
Just det.
Kunde, hade möjlighet att se.
Ja, men precis. Och vad visade det testet då?
NIPT visade ju på att det inte var... att det inte fanns någon extra kromosom den här gången.
Nej. Nu blev det lite kort snack kring barn nummer 4 här, stackaren.
Ja,
det blev mycket fokus på
stackaren, helt bortglömd.
Ja, men precis. Har du någonting mer som du vill berätta om den förlossningen innan det är dags att liksom avsluta för idag?
Ja, med Edvin där nummer 4. Nej, men det var faktiskt en bra... Nej, men det var faktiskt en bra förlossning också. Den var också väldigt snabb.
Okay.
Plötsligt så, för att jag vaknade på natten av liksom av otroligt starka verkar.
Uh-huh.
Så jag liksom förstod att det var på gång.
Uh-huh.
Att jag inte hade så mycket tid på mig att hinna in. Så det var faktiskt en ambulansfärd där med nummer 4.
Oj,
ja, det var första gången det hände.
Det känns som att du fått vara med om det mesta.
Jag har varit med, ja, precis. Men jag har inte fött hemma än, höll jag på att säga.
Men det var rätt nära då.
Ja, det var det. Det var väldigt nära, och han som var ambulanssjuksköterskan där, han var väldigt, väldigt rädd att jag skulle föda i ambulansen.
Ja,
jag
förstår det. Shit, alltså.
Det var, ja, han sa, du får försöka hålla inne det här nu.
Ja, kämpa.
Ja, men det var helt svettig var han. Men vi plockade upp en barnmorska på vägen, så då blev han lite tryggare. Eller han kändes lite lugnare sen. Ja. När hon hade hoppat in där. Men, ja, men jag var 10 centimeter öppen. Så att det var...
Ja, oh, shit. Jag, så det var på håret.
Ja, det var det. Det var på håret.
Mm.
Men jag ville ha min lustgas, så jag sa det. Vänta sätt, in på mig, sätt på lustgas. Sätt på lustgasen. Jag kommer nu. Jag hann faktiskt använda den, för det stannade av lite grann där.
Okej.
Okay. Verkarna.
Ja. Mm,
jättekonstigt. Men jag, det var liksom en liten vänteperioden då där innan det väl släppte.
Okej. Okay.
Men sen var det, sen gick det ganska fort när det väl var på väg där.
Ja. Men hur upplevde du det? Var det dramatiskt? För det lät ju väldigt dramatiskt ändå, även om vi kan skratta åt det i efterhand. Så här,
ja, liksom. Jag tror det var bra att det var nummer 4 ändå. Just att man hade lite, lite erfarenhet av förlossning sedan innan.
Precis.
Så att det var ganska lugnt ändå, var det faktiskt. Jag blev lite förvånad att det stannade av.
Just det, precis.
Arbetet kändes lite konstigt.
Ja.
Men annars så var det faktiskt, så kände jag mig lugn och man blir ju så otroligt glad liksom när det när barnen, man har barnet på bröstet och allting bara har gått bra.
Just
liksom
det.
bästa känslan.
Jag förstår det. Du, Emelie, innan vi avslutar det här underbart inspirerande samtalet, vad vill du skicka med till de som lyssnar, som kanske sitter där och är gravida och är lite själva kanske oroliga för det här kring Downs?
Ja, men alltså, jag vill skicka med det att, att det är jättesvårt att inte oroa sig. Det gör ju, jag kan tänka mig att alla gravida oroar sig för allt möjligt. Men att man ska försöka liksom att tänka att allt som händer är meningen i livet.
Mm.
Och man klarar mer än man tror.
Mm.
Och det oväntade kan ändå bli någonting av det bästa som har hänt en.
Mm.
När man ser tillbaka sen så kan man liksom inte förstå att det kanske det öppnar liksom nya vägar som man inte ser då, när man sitter där och oroar sig och tänker.
Just det.
Tänker massa tankar. Försöka njuta av graviditeten.
Mm.
Och må bra liksom.
Fint.
För det är otroligt otroligt fint att ha ett litet liv i magen att bära på.
Verkligen.
Ja, men detsamma, Nina.
Tusen tack, Emelie Kind. Så väldigt inspirerande att höra dig berätta om det liv ni har tillsammans i familjen. Missa inte att Emelie också återkommer i Barnet Går lite senare i veckan och kommer prata mer om de lärdomar som hon gjort som förälder. Stort tack, kära ni som har lyssnat och gett oss er tid. Det uppskattar vi verkligen. Välkommen snart igen. Du hittar också Vattnet Går på Facebook, på Instagram, på TikTok. Ja, var som helst du vill hitta oss helt enkelt. Ha det bäst så länge, så hörs vi. Stor kram, hej då!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.